Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Han var en person som på något sätt klamlade sig fast vid henne. Han på något sätt tyckte sig äga henne och var en väldigt svartsjuk och hade ett väldigt hetsigt humör, har jag fått berättat för mig av olika vittnen. Och det tillsammans med många andra omständigheter gjorde att det gick inte att utesluta att just den här personen hade med hennes försvinnande att göra.
Det här med bevisning om den håller inte i en bedömningsfråga. Och det ligger ett stort ansvar på åklagaren just när det gäller den här frågan om man ska väcka åtal eller inte.
Hon var på väg från den festen och pratade i telefon med sin väninna. Men plötsligt där telefonsamtalet bryts.
Någon hade skjutit från bilen mot entrén och mot en av vakterna.
Man har ju filmat delar av den gärningen helt enkelt.
Fast helt klart en stor risk att han skulle ha fortsatt om vi inte fick stopp på honom.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Friad i Sverige, dömd i Italien. Det är torsdag kväll i november 1995. Klockan är runt 8 på kvällen och jag befinner mig i en studio i Stockholm, en studio där vi sänder Efterlyst ifrån. Allt är förberett och klart inför direktsändningen som ska ske 21.00. Det är mitt fjärde år som programledare och rutinerna har satt sig. Jag sitter i logen och går igenom mina manus. Till skillnad från de två första åren behöver jag inte längre lära mig mina manus utan till. Nu har jag en prompter. Texten syns i kameran jag tittar i. Kvällens huvudfall handlar om ett försvinnande. En ung kvinna i Linköping har varit spårlöst borta i nästan 2 veckor. Och det finns inga spår efter henne. Så polisen har vänt sig till oss. 8:50 går jag in i studion och ställer mig framför kameran.
I Efterlyst ikväll.
Vad har hänt Sargonia Danka? Nu har hon varit borta i 2 veckor.
Polisen i Linköping efterlyser 21-åriga Sargonia Danka. Hon har nu varit försvunnen i 11 dagar och hade ingen anledning att försvinna frivilligt. Polisen misstänker därför att hon kan ha utsatts för ett brott.
Det är den 13 november 1995 som Sargonia Danka försvinner. Sista iakttagelsen av henne är på förmiddagen när hon går över Trädgårdstorget i Linköping. Där och då är hon lycklig. Hennes liv har precis tagit en ny vändning. Egen lägenhet, ny pojkvän. Livet hade börjat på riktigt, trodde hon. Men så var det inte. Tvärtom. Hennes liv skulle bara vara i några timmar till.
Just då, liksom livet på något sätt blomstrade för den här tjejen Sargonia. Hon var ju, som vännerna sa, en levnadsglad tjej. Hon hade ett fast arbete och hade träffat en ny kärlek här under hösten 95. En kille som låg i lumpen på en av Linköpings 3 regementen. Och hon har skaffat en ny bostad och till och med dagen för försvinnandet hade hon skrivit på det kontraktet för den bostaden. Så det fanns egentligen ingenting som pekade på att hon självmant skulle vilja försvinna.
Den vi hör är Jan Stav, utredare som kom in i ärendet flera år senare.
Jag kände givetvis till det här fallet när det dök upp 95, men jag själv fick på mer professionellt vis att titta på ärendet igen, en second opinion kan man säga, 5 till 6 år efter att det hade hänt.
Vad jag inte visste när jag stod där i studion och vad Jan Stav inte heller kunde ana, varken 1995 eller när han tog över ärendet, var att det här fallet skulle förbli olöst i 30 år nästan. Och upplösningen kommer att förvåna många och på ett sätt kanske ifrågasätta det svenska rättssystemet. Ologiskt skulle man kunna säga. Men ingenting tydde redan 1995 på att Sargonia Danka skulle ha försvunnit av egen vilja. Allt tydde på att något hänt henne. Ändå dröjde det några dagar innan en polisutredning startade, vilket skulle visa sig vara ett avgörande misstag.
Om vi ska rannsaka oss själva lite från polisens sida, utan att jag ska vara oförskämd mot mina kollegor som hanterar det här initialt, så tycker väl jag kanske att man skulle kommit igång som så många andra ärenden lite tidigare. Nu tog det väl en 7, 8, 9 dagar innan man då accelererade på det här försvinnandet och satte igång en utredning rörande människorov.
Ju längre tid det tar för en utredning att starta, desto mer spår och bevis försvinner. Och i det här fallet blev det förödande. Möjligheten att få ett svar på vad som hänt henne och var hennes kropp fanns blåste bokstavligen bort 3 dagar efter att hon hade försvunnit. För då drar en snöstorm in över Linköping.
Då kom det här extrema snöovädret som kom från Västra Götaland och sträckte sig över hela Sverige, och givetvis även Östergötland fick ju både 1 och 2 meter snö på kort tid, som gjorde sökarbetet givetvis väldigt, väldigt svårt.
Det var en storm av sällan skådat mått. Hårda vindar, snökaos, en 63-årig man faller ihop och dör, en annan 74-årig man fryser ihjäl, och hoppet om att hitta Sargonias kropp försvinner. För alltid skulle det visa sig. Men efter stormen drar utredningen igång på allvar. Sargonias liv kartläggs, vänner förhörs, vittnen kommer med iakttagelser, och en sak sticker ut. En person som väcker polisens intresse, nämligen Sargonias tidigare pojkvän. Honom som hon nu lämnat för den nya pojkvännens skull.
Det här var en ganska gammal man om man ser till hennes ålder. Han var ju 20-25 år äldre än henne och levde i krogvärlden. Drev en restaurang och krog i Linköping och syntes ofta ute i nattvimblet. Och hade ju en historik om sig att vara väldigt hetsig och var tidigare också dömd för grova våldsbrott mot kvinnor, och det gjorde ju till saken än mer intressant att det var den typen av profil som skulle kunna ha med Sargonia Dankas försvinnande att göra.
Mannen är alltså 25 år äldre än Sargonia. Ändå finns det något som gjorde att hon drogs till honom.
Hon själv var en levnadsglad och ganska sprallig person som tyckte om att vara ute i vimlet och partaja med sina kamrater och så vidare. Och det gjorde väl att han var på något sätt intressant. Och det sägs också att han var en lite kvinnotjusare som gjorde att vissa kvinnor föll för honom. Och tydligen så blev det samma sak med den här unga tjejen Sargonia.
Men det blev inget bra förhållande, berättade Sargonias kompisar för polisens utredare.
Han var en person som på något sätt klamrade sig fast vid henne. Han på något sätt tyckte sig äga henne och var en väldigt svartsjuk och hade ett väldigt hetsigt humör, har jag fått berättat för mig av olika vittnen. Och det tillsammans med många andra omständigheter gjorde att det gick inte att utesluta att just den här personen hade med hennes försvinnande att göra.
Och när Sargonia gjorde slut med honom exploderade hans humör.
Vi vet att han var väldigt, väldigt frustrerad, förbannad, ledsen dagen innan hon försvann och ringde bland annat Sargonias föräldrar åtskilliga gånger och berättade vilken dålig kvinna hon var, i och med att hon då hade inlett det här nya förhållandet med den här unga killen som låg i militären i Linköping.
Thank you.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Folksam. Alla vet ju vad Folksam är, ett av de mest kända och största försäkringsbolagen. Men vad du inte kanske vet är att de också är bra på sparande. Och de har olika upplägg, dels privatsparande men också pensionssparande. Du väljer själv hur mycket du vill styra, om du vill vara aktiv eller låta Folksam sköta förvaltningen. Och känner du som jag att det här med sparandet kan vara lite jobbigt, speciellt i de här tiderna? Vad man än gör känns det lite läskigt. Blir det verkligen rätt? Och det här med pension, det ska vi inte tala om. Hur ser pensionsplanen ut? Vad ska man göra? Hur ska man lägga upp det här egentligen? Själv har jag alltid gjort en struts, stoppat huvudet i sanden helt enkelt. Men det behöver jag inte göra längre. För nu finns det någon att tala med. Någon som ger råd helt enkelt. Och det är Folksam. De erbjuder kostnadsfri rådgivning för att tala om både sparande och pension. Och du behöver inte vara kund hos dem. Du är välkommen ändå att ställa alla frågor om svåra och viktiga saker. Om sparande, om framtiden, om pensionen. Och det är ju inte så vanligt att man får hjälp bara så där, så jag tycker att du ska ta chansen. Gå in på folksam.se/spara och boka tid. Vad har du att förlora? Tack Folksam. Det låter som ett klassiskt svartsjukedrama. En man som vägrar acceptera att kvinnan lämnat honom. En man som blir aggressiv, hotfull och angripande. Som avslutar hennes telefonabonnemang. Som försöker få hyresvärden att säga upp hennes hyreskontrakt. Och sista iakttagelsen av Sargonia stärker misstankarna mot mannen.
Den sista personen som egentligen ser Sargonia i livet ser Sargonia gå med raska steg från det att hon har skrivit det här kontraktet med företaget Riksbyggen om en lägenhet. Då går hon precis i riktning mot gärningspersonens lägenhet i centrala Linköping. Det är den sista som ser henne.
Och det här räcker. Misstankarna mot mannen är starka. Han grips och tas in till förhör och nekar förstås.
Ja, han förnekar ju all kännedom om hennes försvinnande och hade inte alls med det här brottet att göra. Och på det sättet så fortsatte utredaren att höra honom, och han nekade i blindo till att ha med Sargonias försvinnande att göra.
Och nu intensifieras utredningen. Nya uppgifter kommer fram, uppgifter som pekar mot att mannen är skyldig. Han hade visat sig lånat en bil av en annan kvinna samma dag som Sargonia försvann. Något han gjort flera gånger innan.
Men just den här dagen för Sargonias försvinnande var lite speciellt. För han sökte upp henne på hennes arbetsplats och ville låna bilen. Och den här gången var han väldigt stressad och hemlighetsfull och bad att hon inte skulle berätta för någon att han hade lånat hennes bil.
Bilen tas förstås in och i den hittas blodspår. Ett oerhört viktigt spår, ett spår som kan vara avgörande. Är det Sargonias blod? Och hur har det i så fall hamnat i bilen? Bilen den misstänkte lånade samma dag som hon försvinner. Och samtidigt som blodet skickas på analys fortsätter också sökandet efter Sargonia. Utredarna är nu övertygade om att hon är död. Så det är en kropp man letar efter.
Det pågick ju en rad olika åtgärder för att hitta kroppen i de marker där den här gärningspersonen av allt att döma har uppehållit sig under sin tid i Linköping och även vid brottstiden. Men ingen kropp har hittats.
Att hitta kroppen blir det viktigaste av allt. För precis som Jan Stav påpekar, vid den här tiden hade ingen någonsin blivit dömd för varken mord eller vållande till annans död om ingen kropp fanns. Så utredningen jobbar i två riktningar. Hitta kroppen och hitta bevis. Och bevis, eller i varje fall ett mycket intressant spår, dyker ju upp. För bilen som den misstänkte lånat var smutsig, baksätet var nedfällt och så fanns det ju blod i den. Torkade blodspår.
Ja, precis. Vid den tekniska undersökningen så hittas det ju ett flertal blodspår från just Sargonia i den här bilen som han hade lånat dagen för försvinnandet.
Ett mycket graverande fynd för det misstänkte förstås. Men sökandet efter kroppen gav ingenting. Det pågick på flera platser.
Den här gärningspersonen var ju en frekvent svampplockare och det fanns personer som sa att är det någonstans ni ska leta efter Sargonias försvunna kropp så är det de här trakterna.
Skogsparti efter skogsparti genomsöktes. Utan resultat, ingen kropp hittades. Men blodet i bilen, det var ju där. Men, visade sig, det finns ett problem.
Det som var lite försvårande för polis och åklagare i det fallet, det var ju att den misstänkte hade lånat den här bilen både 4 och 5 gånger innan och varit på semester med Sargonia. Så han hade ju givetvis en bra förklaring till att det här blodet var avsatt betydligt tidigare.
Visst, det var Sargonias blod i bilen, ingen tvekan om den saken. Men den misstänkte påstod att blodet hade hamnat där tidigare när han lånat bilen förut och varit ute och åkt med henne. Och det här är svårt att motbevisa för åklagare och utredare. Så nu står utredningen och stampar. Å ena sidan, mannens beteende, att han dömts för våldsbrott tidigare, att han var svartsjuk. Att sista gången någon såg Sargonia var hon på väg just mot mannens lägenhet och så blodet i bilen. Men å andra sidan, ingen kropp, inget klara bevis på att Sargonia verkligen är död. Så det är en svår sits för åklagaren. Men ett beslut krävdes och det kom.
Åklagaren bedömde då att han inte hade tillräckligt med bevis för att hålla kvar den här personen i häkte. Och redan någon dag efteråt så valde medborgarna att lämna landet.
Han satt häktad i 45 dagar, den misstänkte. Men sen håller det inte längre. Blodspåren räcker inte. Ingen kropp finns. Så åklagaren släpper honom. Och mannen lämnar landet direkt, åker till Italien, vilket skulle det visa sig närmare 30 år senare var ett misstag. Och där stannade upp. Det kommer in lite strötips, det letas lite här och där, men inget ger någonting. Utredningen står i praktiken stilla. Utan kropp går det inte att komma framåt. Och nu skulle historien kunna ta slut. Men år 2000 händer något mycket ovanligt, något som väcker ny förväntan hos åklagare och utredare. För i hovrätten i Västra Götaland döms en man för vållande till annans död, trots att det även i det fallet inte fanns någon kropp. Ändå anser hovrätten att mannen är skyldig. En helt unik dom, en dom som faktiskt ändrar praxis. Första gången som någon döms för att ha dödat en person vars kropp aldrig hittats. Och det här ger en strimma av hopp även i Sargonia Danka-ärendet.
Jajamän, vi tittade väldigt mycket på det ärende som kom från Västra Götaland, om jag inte minns tokigt. Och fick ju nya förhoppningar om att vi skulle kunna väcka åtal över det här ärendet.
Så drygt 5 år efter försvinnandet drar utredningen igång igen. Och nu är det Jan Stav som är ansvarig. Jan går igenom allt material och kommer till samma slutsats som de tidigare utredarna. Nämligen att alla spår går åt samma håll.
För den skull får man ju inte låsa sig vid en enda hypotes och en enda gärningsperson. Så självfallet så vidtog jag en rad utredningsåtgärder för att se om det finns andra möjligheter till varför den här unga tjejen försvann och någon annan än den här personen skulle kunna ha tagit henne av dagar eller liknande. Men återigen hela tiden så kom man tillbaka till att allt pekade mot just den här gärningspersonen.
Och precis som utredarna gjorde 1995 väljer Jan Stav att gå ut i Efterlyst.
Jag kände att i och med att det kan ha funnits fler personer som hade information att lämna om Sargonias försvinnande och att gärningspersonen kanske inte har varit helt ensam i själva fraktandet av kroppen efter mordet, så kände jag att lojaliteter kan skifta med tid och det kan komma in tips som för ärendet framåt, så jag hade ingenting att förlora och tycker då att ett program som Efterlyser är en bra media att gå ut och söka information i. Så det är därför jag vänder mig till Efterlyst, för att få in just den här typen av information.
Och i inslaget i Efterlyst kommer han med nya uppgifter.
Det är ju självklart väldigt svårt att kunna veta var gärningsmannen har gjort av kroppen, men vår förhoppning är att genom nya tips och de tips som redan har kommit in ska kunna leda oss fram till var kroppen finns någonstans.
Och de nya uppgifterna han säger sig ha handlar om bilen, den röda Alfa Romeon, som den misstänkte gärningsmannen lånade av en tjej han kände samma dag som Sargonia försvann.
Jag tror det var både 6 och 7 år efter försvinnandet så kom jag i kontakt med den här bilägarens far. Det vill säga den bil som gärningspersonen av allt att döma hade lånat den här dagen för försvinnandet. Och han minns väldigt väl att han kom hem från jobbet sent den här kvällen när han jobbade i en annan stad och blinkade med helljuset, för han kände igen den här bilen. Och då ser han hur en mörkbuskig person i baksätet vänder sig om, och han tänkte att det där är ju inte min dotter och inte någon av hennes vänner heller. Och av allt att döma då så har det ju funnits 2 personer i den här bilen, för de måste ju onekligen ha kört.
En iakttagelse som alltså tyder på att gärningsmannen kan ha fått hjälp av någon. En annan uppgift, också den om bilen, kommer från en kvinna.
Sen var det även en bilist som berättade att hon hade en benägenhet att köra väldigt, väldigt nära bilar när hon var irriterad och tyckte att hon körde för sakta. Och det var hon även den här kvällen just när Sargonia försvann. Och då var det just en sån här liten röd Alfa Romeo som det handlade om, som svängde in på en liten skogsväg som ledde ner till en sjö. Och hon var tämligen säker på att det var en Alfa Romeo. Och i och med att Alfa Romeo är inte allt för vanligt bilmärke, och en röd sådan just den här tiden, gjorde att vi blev väldigt intresserade och påbörjade då givetvis ett sökande i den här regionen.
Nu fanns det ett specifikt område och sökandet var intensivt. Men det gav ingenting. Ingen kropp hittades nu heller. Men Jan Stav tycker ändå att det inte kan finnas någon annan gärningsman. Allt pekar ju åt samma håll. Och nu finns ju ett fall där en person faktiskt dömts utan kropp. Så nu kommer ett avgörande ögonblick. För den åklagare som nu har hand om fallet tycker också att bevisen kan hålla. Att det kanske ändå går att väcka åtal, att starta en domstolsförhandling. Men sen vänder det igen.
Återigen en åklagare som var pigg på och tänkte faktiskt börja skissa på ett åtal valde dessvärre att flytta till en annan region i Sverige och blev en ny åklagare som inte hade riktigt samma syn på saken. Och vi kämpade då givetvis vidare med att få till de sista tårtbitarna för att det här skulle nå fram till nivån då tillräckliga skäl för åtal. Men vi kom vi aldrig.
Och nu tar det stopp ännu en gång. Det blir inget åtal. Fallet kallnar, andra ärenden tar över polisens utredare. Och där skulle historien kunna sluta igen alltså. Men istället vänder det en gång till. Nu händer något som ingen som jobbat med fallet hade kunnat föreställa sig. Nu blir det en helt oväntad twist på hela historien, nästan 30 år efter försvinnandet.
Jag fick höra om det för något år sedan, att man från italienska myndigheter hade fått tag på det här ärendet för mig på okänd väg och tänkte att man skulle kunna väcka åtal ner i Italien. Och jag blev givetvis oerhört nyfiken och dessutom överraskad över att man på det sättet kunde ta över en utredning och få en gärningsperson fälld i Italien för ett brott begånget i Sverige.
För Sargonia Dankas familj har inte gett upp. De tänker inte låta fallet förbli olöst. Så de har kontaktat en advokat i Italien. En advokat som tog tag i ärendet, lyckades hitta den misstänkta mannen och, lite överraskande, få igång en ny utredning.
Ja, italienska myndigheter vände sig till polis och åklagare här och berättade vad de hade för avsikt och att de ville ta del av materialet. Så en delegation från Italien kom förra året då till Linköping och träffade polis och åklagare och fick då kopior på hela utredningen för att själva göra sig en uppfattning om vad fanns det för bevisning, räcker det till ett åtal nere i Italien.
Och det visade sig att det gjorde det. Att de italienska myndigheterna gjorde bedömningen att bevisen räckte för att åtala mannen. Och så blev det. Mannen, nu 73 år gammal, ställs inför domstol anklagad för mord. Och under domstolsförhandlingarna vittnade många från Sverige, däribland Jan Stav.
Ja, jag hördes i tingsrätten i Linköping på länk med en domare då från Sverige med i rättssalen och fick motta en del frågor från domstolarna.
Vad var det för typ av frågor?
Jag blev lite överraskad att frågorna kanske inte var riktigt de jag hade förväntat mig. Det hade mer fokus på några stycken husrannsakningar som jag hade beslutat om och så vidare. Och det var en liten överraskning hur de arbetade och det kändes lite rörigt i domstolssalen, kan man säga, i rättssalen, vilket gjorde mig lite konfunderad. Men det var en ny erfarenhet. Sen pratade jag givetvis med några kollegor som också blev hörda i utredningen då, eller domstolsförhandlingen rättare sagt i tingsrätten om den typen av frågor som de fick också. Det var spännande, lite annorlunda mot man är van i Sverige, utan att säga att italiensk domstol på något sätt skulle vara sämre än svensk.
Hur hade de reagerat då på de frågor de fick och vad var det för frågor?
Ja, det var frågor runt just den misstänkte och vissa delar som de hade ansvarat för i utredning, bland annat den här bilen och blodspåren runt den givetvis, som italienarna hade som en av sina huvudspår mot och bevis mot gärningspersonen.
Såg du honom när du vittnade? Fick du någon bild på honom?
Ja, jag såg det på långt håll. Det var väldigt, väldigt mycket människor i den där rättssalen. Det var väldigt mycket advokater och det var tolk och andra inom domstolen som inte alls såg ut som en svensk rättssal. Så det var fascinerande att se.
Alltså, hur går det till rent praktiskt? Det var på länk. Pratar du svenska? Var du på engelska? Eller hur gick det till?
Ja, jag pratade på svenska. Jag får avlägga en ed, precis som i svensk domstol. Och där sitter då en domare som jag ska prata med. Och sen är en tolk nere i Italien, då, i domstolssalen nere i Italien, som översätter allting vad jag säger om deras, och svar på deras frågor och så vidare. En väldigt spännande och annorlunda upplevelse, kan jag säga.
Så där sitter han alltså på länk, Jan Stav, och får vittna i den rättegång som aldrig blev av i Sverige. För att åklagarna här inte tyckte att bevisen var tillräckliga, men i Italien räcker de. Och inte bara för att hålla en rättegång, visar det sig. Nej, mer än så. För den 15 december kommer domen. Och rätten anser att den misstänkte mannen, 73-åringen, är skyldig. Bevisen räcker och han döms till livstidsfängelse. En dom som Jan Stav är nöjd med.
Jag står fast vid vad jag sagt tidigare, att jag tror att rättvisa har skipats. Så jag tror att det är rätt person som blivit dömd för det här brottet efter många om och men.
Låt oss stanna upp lite här. För det som händer är minst sagt märkligt och ovanligt. En polisutredning som i Sverige alltså inte räcker för åtal här håller både för åtal och dom i Italien. Samma bevis. Hur är det möjligt? Jag tar kontakt med Axel Holmgren som är universitetslektor i straffrätt i Stockholms universitetet. Och jag har två frågor till honom. För det första, hur kan man ens åtala någon för ett brott som begåtts i ett annat land? Det kallas för jurisdiktion, det vill säga vem som har rätt att åtala. Och det naturliga är förstås att åtalet väcks i det land där brottet begåtts, det vill säga Sverige.
Men sen finns det ju då också andra grunder för jurisdiktion. Om man så vill kan man prata om alternativa grunder då som domstolen kan anse sig behörig på. Och i det här fallet så bygger ju anknytningen på gärningsmannen. För det är ju en italiensk domstol och det är ju en italiensk medborgare som är misstänkt eller tilltalad och som sedan dömdes för brottet. Och som jag förstår det så vistades väl han också i Italien vid tiden för åtalet. Och då brukar man också med ett sånt där juristuttryck så brukar man prata om den aktiva personalitetsprincipen som grundar jurisdiktion i det här fallet.
Här handlar det alltså om att den misstänkte är italiensk medborgare och att han bor i Italien. Så det finns grund för det italienska rättssystemet att kunna åtala honom. Så hade han inte åkt till Italien den där dagen när han släpptes i Sverige så hade det här inte hänt. Han trodde sig fly till säkerheten men det blev i själva verket precis tvärtom. Hade han stannat i Sverige hade han aldrig ens blivit åtalad. I Italien blev han till och med dömd. Och min andra fråga till Axel Holmgren är förstås, hur kan samma bevismaterial som inte ens är tillräckligt för att väcka åtal i Sverige leda till livstidsdom i Italien?
Men man kan väl säga det inledningsvis att den här frågan om bevisning håller eller inte, det är ju naturligtvis en bedömningsfråga ytterst. Det går inte att svara så svartvitt på, i många fall i alla fall. Och i svensk rätt, och jag tror i stora drag att det är på samma sätt enligt italiensk rätt, så kan man säga att den här bedömningen av bevisning i en brottmålsprocess, den sker ju i olika steg. Och så kan man säga att kravet på bevisningen ökar successivt ju längre man kommer så att säga i brottmålsprocessen. Först ska man ju att man ställer sig frågan om man ska inleda förundersökning överhuvudtaget. Och då är det ju ett ganska lågt beviskrav. I rättegångsbalken så står det ju, finns det anledning att anta att ett brott har förövats, så kan man inleda förundersökning. Och sen är det ju frågan om man har misstänkt, om man kanske under utredningen ska frihetsberöva den här personen, anhålla och därefter häkta den misstänkte. Då har vi särskilda beviskrav för det. Och sen kommer man ju fram då till frågan för åklagaren när förundersökningen är avslutad om man ska väcka åtal. Och sen slutligen naturligtvis frågan om personen ska fällas för brottet. Och då är det ju domstolen som avgör det.
Ja, jag tolkar Axel Holmgren som att egentligen inte finns något svar på min fråga. Två rättssystem har gjort helt olika bedömningar av samma material. Helt enkelt. Varför och hur lär vi inte få något bra svar på. Men jag slänger in en tredje fråga. Är det Sverige som har gjort fel? Skulle man kunna tolka det här som en kritik mot det svenska systemet?
Jag är nog inte beredd att gå så långt. Jag tycker att det är en som jag sa, det här med bevisning om den håller inte är en bedömningsfråga. Och det ligger ett stort ansvar på åklagaren just när det gäller den här frågan om man ska väcka åtal eller inte. Att inte väcka åtal i de fall då där det inte finns tillräckliga skäl. Så att jag tycker nog att det skulle föra för långt att bara på grundval av det som jag vet i alla fall att kritisera svenska rättsväsendet.
Nej, det är inte enkelt och det finns, verkar det som, ingen enkel förklaring heller. Men faktum kvarstår. Mannen som i nästan 30 år misstänks för att ha mördat Sargonia Danka. Mannen som alla spår pekar mot. Mannen som trodde sig säker i Italien. Har nu av domstol dömts för mordet. Och Jan Stav tycker att det är bra.
Och jag gläds givetvis med de anhöriga till Sargonia som till slut får en viss form av upprättelse, även om jag och många andra givetvis hoppas att gärningsmannen ska falla till föga och berätta var eventuella kvarlevor finns någonstans så de kan göra ett riktigt avslut. Lite så känner jag.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Produktionsledare David Dava Persson. Klippning Jonas Lindskov. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av